Mina damer, mina herrar, ni ska vara hjärtligt välkomna till slashat.se, din machete i teknikkungen. Det här är den 11 juni 2013, en tisdag som alltid och klockan är 20.00. Eller som det officiellt heter, dagen efter VVDC, Jesper.
Efter spelet, då vi brukar sova.
Ja, men faktiskt, vi snackar lite om det i försäkret här. Man är lite trött efter gårdagens monstersändning.
Ja, det var, och vilken sändning det var.
Ja, men det gick jättefint faktiskt. Jag var, tekniken var nästan till 99,9% funkar allt. Vi hade lite ekoproblem där i eftersnacket, men det handlar mycket om fylla, tror jag.
Nej, jag vill gärna skylla på tekniken. En vacker dag så ska vi nu se om vi inte kan donera ihop oss till en bättre sändningsdator, om inte annat. Men det tar vi längre fram.
Det tar vi längre fram. Och även så fick vi faktiskt celebert besök från Peter Esse från Mac-radion under gårdagens både försnack och eftersnack, där han egentligen förklarade saker. Han sa till exempel, kommer inga Haspel-processorer i MacBooks? Medan jag sa att det kanske kommer en. Och så kommer det en, Jeppe. Men mer om det lite senare, va? Jag tänkte att jag skulle få med det inspelat också, så att alla vet om det.
Nej, Aaron trodde han, det var ju de andra han inte trodde. Men mer om det sen, du har helt rätt. Men du, det måste ju finnas annat du till exempel ska prata om än bara Worldwide Developer Conference.
Jajamensan, det är nämligen som så här att det har ju också gått av stapeln. E3 har också gått av stapeln. Så vi har mycket PlayStation 4 och Xbox One att prata om, såklart. Vi ska också prata om Prism. Det där som händer i USA just nu, som är ganska hett. Och så är inte ett favoritspel till mig, men en favoritspelutvecklare kommer att släppa ett spel som jag inte tycker är ett favoritspel i september. Med det och mycket, mycket mer från mitt håll. Det här är ju ett tease, Jesper.
Ja, det är det, absolut.
Ja, det är det. Så vad ska du prata om?
Ja, alltså förutom då vad som hände igår på Worldwide Developer Conference, så ska jag naturligtvis också dyka in i bland annat att Nix numera har stöd för mobiltelefoni, och vet ni inte vad Nix är så kommer vi att komma till det. Vi ska också kolla lite på vilket sorts mönster vi internetwebbsurfare, vi som hänger ute på de digitala haven, hur vi konsumerar nyheter och artiklar, och hur kort spann vi faktiskt har intressespann. Vi ska också kika på vad det är Google och Waze håller på med. Det har ju hänt saker så nyligen som senaste timmen här. Och så ska vi också snacka lite om Vine och vad det nu kan tänkas vara och vad det har åstadkommit.
Det och mycket, mycket mer i kvällens show. Men som jag sa själva, vi låter oss själva gå ifrån lite av våran etablerade princip att prata kort om ämnen. Jag tror vi måste lägga en liten stund på VVDC, va? Och även E3, såklart. Men ska vi börja med VVDC? Det är väl därför många är här idag, kan jag tänka mig.
Absolut, i och med att det här är demokratin när den är som allra sämst. Tommy, ska jag dra igenom alla nyheterna så ska vi prata om det sen? Eller vill du att vi ska ta dem en och en, så att säga? Ja, hur föredrar du att konsumera det här?
Jag tittar ut på min herrgårdstomt här och funderar, Jesper. Jag tycker att du blåser igenom informativt, sen plockar vi några äpplen ur den kakan.
All right.
Yes.
Jag tar dem inte i någon sorts inbördesordning, utan egentligen den ordningen, ja, det blir ju inbördesordning i den ordningen jag har skrivit dem, men inte nödvändigtvis i ordningen de presenterades. Mac OS 10 eller Mac OS 10 kom i en ny version. Slut på katter. Nu har de bytt spår och nu kommer de istället vara döpta efter platser. Och första platsen i Kalifornien var Mavericks. Så Mac OS X Mavericks är namnet på nästa OS X som kommer till hösten. Nyheterna bland annat involverar Finder Tabs. Så lite bättre funktionalitet i Findern. Också ett sätt att tagga dina filer så att du får en ny sorts taxonomi att bläddra och nästan korspopulera foldrar baserat på taggar. Du kan även bygga lite nästan som smartfilter på filer. Du kommer ha bättre stöd för flera skärmar. Det har varit lite si och så sen Lion klev in på den här marknaden. Nu kan du också använda en Apple TV som skärm, och då kanske vissa säger hopp. Man har alltid kunnat, eller alltid. Senaste åren har man kunnat skicka video till en Apple TV via skärmdubblering. Nu kan du faktiskt använda Apple TV som en extern skärm, förutsatt att den är kopplad till en tv eller skärm av något slag. iCloud Keychain, det är egentligen en one password eller last pass lösning där du har dina lösenord på språng. Kommer i höst och det finns lite smått och gott. Vi har naturligtvis också länkar i våra show notes som tar dig igenom de lite mer små förbättringarna som har kommit. iOS 7, det är nästan mest ryktade i förhand från det här eventet. Det skulle få en ny look, de har ju ändå gjort sig av med Scott Forstall och Steve Jobs har ju så tragiskt gått bort och de här var väl de två stora förkämparna för skeuomorfismen. Ni vet, läder och filt och nålar och tråd och allt vad som kan tänkas komma från riktiga världen. Johnny Ives har tagit över liksom chefspinnen vad gäller det grafiska och har helt enkelt kastat ut iOS som det har sett ut och gjort den betydligt mer modern, lite mer avskalad, platt, men ändå en tredimensionell-aktig look. Där de inte bara gick på look utan även presenterade en mängd funktionsförbättringar. Du har AirDrop mellan enheter, du kan synka notifikationer. Du har en ny toggle-bar som heter Control Center, heter den, där du kan slå på av Bluetooth, Wi-Fi, ficklampa och miniräknare. Där du har en massa olika verktyg. Du har fått en ny multitask-bar där du kan swipa mellan dina appar på ett sätt som är kanske lite mer intuitivt än innan. Siri har fått en liten uppdatering. Tyvärr, ingen svenska än så länge vad vi vet. Och man kan väl säga att iOS 7 på många sätt har blivit tagit lite designvibbar från Windows Phone och lite funktionsvibbar från Android och tvärtom och bockat ihop. Jag försökte göra något av det bästa och ändå hålla sig någonstans emot iOS sann till iOS-utseendet. Men det har hänt väldigt mycket. Det ska bli intressant att se hur de vanligaste användarna tar emot det här operativsystemet. MacBook Airs var den enda fysiska datorn som faktiskt fick en uppdatering på plats där och då och som redan är idag är till salu. Den fick sig de här Haswell-processorerna som kanske inte innebär så där fastigt mycket snabbare datorer, men de drar betydligt mindre ström och har betydligt bättre grafisk prestanda. Och det är då Air 11 och Air 13, de två som har fått de här processorerna. Och just det 13-tummaren har nu under rätt förhållande 12 timmars batteritid som får anses vara riktigt imponerande. Haswell lär väl naturligtvis dyka upp i alla datorerna så småningom. Men just under gårdagens event så var det bara MacBook Air. Mac Pro är en sån där dator som inte får kärleksstraff fasligt ofta. Och de flesta har väl trott att den sakta men säkert bara ska fasas ut. Men så gick ju faktiskt Tim Cook ut för inte så fasligt länge sedan och sa att under 2013 så kommer vi att presentera en helt ny Mac Pro. Och igår var det då dags att kanske inte släppa den, men att sneak peeka. De kunde väl inte hålla sig, de var tvungna att visa den här. De kastar ut det gamla plåtskåpet. Nu är det en förvånansvärt liten enhet. Den är en åttondel till volymen av hur stor en tidigare Mac Pro var. Betydligt mindre, betydligt mer kraftfull och den jobbar inte så mycket på att expanderingen ska ske invändigt utan den ska du expandera utvändigt med en herrans massa portar på baksidan och även en introduktion av kommande Thunderbolt 2 som då ska bidra med 20 gigabit per sekund interface, vilket då ska göra att du ska kunna koppla det ena och det tredje och bland annat upp till 3 stycken 4K-skärmar, så att där finns det gott om prestanda. Inte nog med att det är då dubbla grafikkort av någon sorts, jag är inte så duktig på grafikkort, men feta grafikkort och senaste Xeon-processorn kombinerat med tokigt snabb RAM och tokigt snabbt PCI Express flash storage. Så då snackar vi över gigabit i input-output på den. Så att det där kan bli en fet dator. Tyvärr inget release-datum och ännu ingen prisuppgift. Men utgå från att den blir dyrare än du tror, så är vi säkert i hamn. När vi då pratar om Macarna här, de har både MacBook Air och Mac Pro har fått den nya trådlösa standarden 802.11ac. Det är alltså det som kommer efter N, vilket betyder att nu är det snabbt. Nu är det ännu snabbare än tidigare. Nu jag tror att det är upp till 3 gånger så snabbt som N-nätverket vid trådlös överföring. Och för att då kunna göra någon sorts nytta utav de här funktionerna så släpptes också nya AirPort Extreme och Time Capsule. Har fått en ny design, det är en stående design. En liten pryl som är en 16 cm gånger 10 cm med riktad beaming så att den riktar helt enkelt tråden. Jag vet inte hur sånt här fungerar, men det ska ge dig snabbare trådlös överföring i alla fall. iTunes Radio presenterades. En sorts, det är det här som folk har kallat iRadio. Ska vi konkurrera med Pandora till viss del och Spotify naturligtvis, men det är svårt att bilda sin uppfattning om exakt hur bra den här är. Vi lär ju inte få se den i Sverige än på ett tag. iTunes Radio är reklamfinansierat till en början, och vill du slippa reklamen så är det att betalas in i iTunes Match som gäller, som vi fortfarande inte har fått till Sverige dessvärre. iWorks har de också visat. Kommer att dyka upp i någon sorts molnversion. Så där är det väl Google Docs de är på väg. Eller Google Drive heter väl nu. Eller vet inte, Tommy, vad heter de?
Google... Alltså det är lite lurigt det där.
Google Docs i driven.
Ja, alltså man, ja, men exakt. Man använder Google Docs i driven. Men du kan fortfarande gå till docs.google.com och arbeta med filerna utan drive så att säga.
Yes, all right. Det här kommer i alla fall Apple ge sig in av någon anledning, och det är kanske för att blidka PC-användarna på något vis, att de ska få sig en schysst suite på nätet. Kommer att komma lite senare år, och där har vi väl the gist av WWDC från igår. Tom, är det någonting du vill gå direkt på så och sparka medan det ligger, eller hylla medan det står?
Alltså jag ska faktiskt nämna det som Fujun säger i chatten också, att det är faktiskt så att docs.google.com går faktiskt till Drive nu för tiden. Så att jag hade fel där. Docs är Drive helt enkelt. I Google-värld i alla fall. Mm. Vi kan ju börja kanske med hårdvara. Jag satt ju här faktiskt och hoppades på att det skulle släppas en Retina MacBook med en Haswell-processor i sig. För nu sitter man lite där mellan steget. Liksom. Ska man plocka en Retina MacBook nu, eller ska man vänta ett kvartal, och då borde det komma Haswell i dem också framåt hösten eller sensommarkanten. Liksom. Så att istället för att göra beslutet enklare för mig, så gjorde Apple beslutet mycket svårare för mig, om man vill ha en MacBook i min värld i alla fall. Ja, jag har ju det här problemet att jag tycker att Airen är lite för lågupplöst för mina syften. Så att jag vet inte, personliga problem naturligtvis. Men grymt kul att Haswell hittar in naturligtvis en MacBook Air. Och som du sa där, 12 timmar är ju absolut ideala förhållanden. Ett perfekt tempererat rum för batteriet och allting, så håller det i 12 timmar. Räknar man med hälften plus kanske 20%, så lever uppe kanske någonstans, jag vet inte, 7-8 timmar. Vilket bara det är skitbra för en laptop liksom, under normal användning. Så den är jag intresserad av. Sen den där Mac Pro där, alltså det är ju en extrem nischprodukt kan jag tänka mig. Vi snackar förmodligen 3D-rendering och mer videorendering, i viss mån studios och annat liksom. Det där är ju ingenting som man designar webbsidor på kan jag tänka mig. I och för sig, tung Photoshop-användning också kan väl kanske vara bra med en sån. Men det är tydligen som du själv sa, en marknad som många efterfrågar, att det saknas Mac Pros liksom. Du kan bara göra så mycket med en Mac Mini egentligen idag, och stoppa i SSD-disk och mer RAM, och sen händer inte så mycket mer. Så att det är klart, det är en bra uppgradering, och alltså, jag vet inte om jag tycker designen är så snygg, men det är ju innovativt, och det är ju ett kraftpaket som heter duga liksom. Risken är att den lyfter i princip när man drar igång den. Enda synd, som är synd bara, det var att den här stora som nödvändigtvis då strömsladden kommer att se rätt ful ut när den sticker upp från toppen egentligen. Eller högt upp på den på sidan.
Den sitter ju på baksidan.
Jo, men precis. Men det här är väl någonting man gärna vill ha stående framme, kan jag tänka mig. Liksom. Det är ingenting du gömmer under bänken.
Nej, det är det väl i och för sig inte. Men sladden går ju på baksidan likt en iMac, så att den lär du ju inte se ändå.
Ja, de hade satt den liksom, om du tänker dig...
Den är ju rakt bakåt. Ja, men det ser man på apple.com/macpro. Om man har ett bindestreck mellan Mac Pro så får man den nya. Kan jag också meddela att det är en ruskigt snygg sajt för att kika på hur den ser ut. Jag tar fram den här också. Så.
Ja, och allting var väl i HTML också där, va? På den sajten. Det är väldigt imponerande faktiskt, om man lyckas slänga ihop det här. Apple kan sin cheat. Mm. Och sen också de här AirPort Extreme och Time Capsule. Aldrig använt liksom, men det är väl bra att de får det så liten bump. Men det intressanta är, vi kan ju börja faktiskt med iOS 7 då, som är rätt stort. För jag menar, som du var inne på så är det ju en markant ändring. Alltså det är ju du har ju kört det, Jesper. Vi kan ju börja med dig istället, som faktiskt har kört det nu halva dagen här. Många är ju sugna på att dra ner betan. Ska man dra ner betan, Jesper?
Det beror lite på kan man säga. Är man liksom, lever man och dör med att sin telefon fungerar, så kanske man ska låta bli. Och är det din företagstelefon ska du definitivt låta bli, annars kommer du ha en IT-ansvarig som blir förbannad på dig. För det är oerhört buggigt. Det är fel överallt. Grafiska fel, konstiga hängningar, den startar om.
Du kan väl demonstrera, som nu det är försnacket för slashat.tv-tittarna, hur man hänger iOS 7-betan på enkelt sätt. Så kan jag förklara vad du gör.
Yes, gör du det så...
Jesper har alltså en folder med ikoner. Han trycker på en ikon i foldern och drar den till skrivbordet och släpper. Och där har vi en svart skärm och en Apple-logga. Telefonen hänger så alltså när du drar en ikon ur en folder. Men det positiva är att den startar snabbt igen.
Ja, precis. Den är uppe och rullar på några sekunder här. Så att, jag tror bara att det är springboarden som hänger sig.
Ja, just det.
Men det är ingen som förväntas att den här ska vara perfekt just nu. Jag är mest nyfiken och är inte... Jag har inte som krav att telefonen är fullt 100% hela tiden. Jag är mer intresserad av att kunna hänga på the bleeding edge, så att säga. Men det var mycket sades igår, Tommy, under VVDC. Mm. Och om jag bara backar tillbaka lite snabbt till Mac Pro där. Jag tyckte inte om den igår. Tycker betydligt mer om den idag, måste jag säga. Och iOS 7, jag hade jättesvårt för ikonerna igår. Och jag håller inte med om alla val, men... På det stora hela ser det faktiskt jäkligt nice ut. Sen är det mycket buggar som, och att den är ganska så slö just nu. Som sätter lite käppar i hjulet att verkligen förstå hur mjukt det kommer att se ut. Men väldigt nöjd. Och vi har fått alla de här funktionerna. Det är ju inte bara en visuell remake. Det är ju verkligen funktioner som har letats in. Som är riktigt bra funktioner. Som man har väntat på ganska länge. Sen att appar på det stora hela mest kör sitt egna race. Det är inte så mycket... mellan appar snack. Det är liksom inte det är liksom inte sån carpooling utav appar. De åker inte tillsammans, så att säga. Det är fortfarande varje app för sig, vilket är lite synd. Man skulle vilja ha lite mer interaktion mellan apparna, likt, jag vet inte, tänkte jag, Google Now. Mm. Något åt det hållet på sikt.
Ja, nej, alltså, som du sa, funktioner som är viktiga, saker som sync notifications, bättre multitasking och sånt där, det är, som du säger, det är bra, det är inte bara en grafisk uppdatering. Men om vi ställer den här frågan, det är ungefär 2-3 månader kvar innan den släpps. Men du, redan nu så har du en känsla att om det bara blir bättre härifrån så kommer du vara nöjd när den släpps, eller?
Ja, alltså precis. Jag utgår från att buggarna försvinner. För det har de alltid gjort förr eller senare. Att om ikonerna ändras, det sa att jag hoppas på att det tror jag på igår. Jag kan leva med att de inte gör det. Men om vi säger så här, jag som ändå jobbar som grafisk design, jag hade inte gjort ikonerna så.
Sen, men du är ingen John Ives heller?
Nej, det är jag verkligen inte. Men, och hela där andas ju Dieter Rams Brown överlag. Hela gränssnittet på det. Men man vänjer sig också. Man kanske är så van vid sina gloss att alla vägar därifrån upplevs som ner. Och förändring gör ju ont.
Och för egen del faktiskt så är jag väldigt glad över att Apple faktiskt vågade ta steget att göra någonting innovativt, att göra ett nytt gränssnitt egentligen på någonting som är i händerna på väldigt, väldigt många människor. Vi skojade lite om det under livesändningen igår, att det kommer nog komma många supportsamtal sen till Apple när de pushar ut den här updaten och det ser helt annorlunda ut på telefonen. Men jag tycker ändå det är ofyllt att de faktiskt försöker innovera i sitt egna segment som de har i mångt och mycket ägt, liksom, det grafiska utseendet här. Så jag tycker det är positivt. Vi ska dörna på lite här, Jeppe. Vi måste såklart beröra då Mac OS X Mavericks. Finden har ju fått mycket spot och spay genom åren. Tror du att taggar och tabs kommer att rädda den produkten? Eller är det fortfarande Total Finder som gäller?
Nej, jag kör inte Total Finder för att man får aldrig den integreringen som man vill ha egentligen. Det slutar bara med att man inser att det finns mycket bra man skulle kunna ha i Finder, men det funkar inte om det inte är Finder. Så blir man tvungen att kasta ut det och vara missnöjd med Finder istället. Det är svårt att säga om den här nya Findern är guld och gröna skogar baserat på att de har visat två funktioner. Jag hoppas att det finns fler saker än dem. Och det förutsätter jag också att det är. Men det har gått ett år, de har nog lyckats med fler funktioner än 2-3 stycken i det här operativsystemet. Men Finder är definitivt en sån eftersatt funktion.
Jag hoppas ju på att skapa en ny fil kanske kan bjuda på i Finder.
Det låter... Jag har hittat en lösning till det, det ska jag skicka efterhand.
Ja, tackar vi för. Alltså det låter jättebarnsligt, men det är rätt skönt att kunna skapa en fil som är null, liksom, som inte är någonting, och sen så fyller du det med data. Men det är ett personligt problem som jag har. Känner du, Epa, att vi har berört WWDC tillräckligt här eller, och går vidare?
Ja, det är bara lite synd att inte MacBook Pro Retina kommer här så väl.
Ja, men det
så
är det.
Så jag har petat in det, men det kommer nog så småningom, inom kort.
Men alltså, ge mig en rekommendation som är sugen på att köpa. Ska jag vänta eller ska jag klippa Aaron och bara leva med den lilla skärmen? Upplösningen, inte skärmen.
Alltså, det är egentligen inget fel på upplösningen om man glömmer bort retinan på den där. Du får väl låna min annars.
Jag får göra det.
Testköra.
Ja, jag får göra det. Ja, får göra det. Ja, jag har en närheten av en på jobbet där också som jag kan låna lite. Ja, nej, jag tycker att vi går vidare. Och jag ska inte ta PS4 Xbox One just nu för att vi har pratat ganska länge om ett ämne så ni får in lite andra saker in emellan. Så jag vänder på mina ämnen och börjar med att Zynga stänger ner OMG Pop-kontoret efter bara ett år. Det var... Ja, verkligen. Det är Zyngas vd Mark Pincus som meddelade under förra veckan, faktiskt samtidigt som slashat, att företaget tvingas sparka över 500 anställda, motsvarande drygt 18% av den totala personalstyrkan, och att flera kontor kommer att läggas ner. Ett av de här kontoren, det är ju OMG Pop. Varför tar vi upp det här lite extra? Jo, det är för att vi pratade om det när Zynga köpte dem i mars förra året, det vill säga 2012 då, för whooping 200 miljoner dollar. Varför gjorde de det? Jo, för att Zynga, eller OMG Pop, hade den omåttligt populära appen Draw Something, vilket de drev i botten, har jag skrivit, men det är mest på grund av dålig timing egentligen. Zynga köpte OMG Pop och då Draw Something på toppen av Draw Somethings popularitet liksom. Sen så kanske det hade en effekt att folk lämnade för att Zynga tog över, kanske hade lite jobbat, folk enkelt tröttnade på produkten, de hade spelat med den för länge, men efter att Zynga köpte så har det bara dalat och dalat och dalat och dalat. Zyngas omsättning under förra året slutade på 1,28 miljarder dollar, en ökning med 12% innan, jämfört med året innan, men trots då en ganska hög omsättning för det här företaget så rapporterade företaget under perioden en förlust på närmare 209 miljoner dollar, så att de blöder pengar som man säger. Med hjälp av den här nya nedskärningarna så hoppas Zynga på att kunna spara in mellan 70-80 miljoner dollar på årsbasis. Och Zynga börsnoterades då även 2011, finns man nyfikna på det. Tror du, Jipen, att det är game over för Zynga, pun intended, eller kan de lyfta sig ur detta?
Alltså jag har egentligen aldrig riktigt spelat något av deras spel, de har inte attraherat mig särskilt mycket. Jag spelade lite Draw Something, men... Nyhetens behag är över extremt snabbt i det fallet, och det är väl också därför det spelet är nästan bortglömt för det här laget. Zynga, det känns inte som de har haft någon sorts hit på länge sedan. Vad är det, Farmville de står bakom?
Japp, precis.
Mm. Ja, det känns inte som de har fått sin groove riktigt än. Eller igen, ska vi säga.
Jag glömde också skriva upp det. Jag tror att närmare 80% fortfarande av Zyngas inkomst är från Facebook, om inte jag minns helt fel. Att det var någon sån där siffra. Så att de har liksom inte lyckats riktigt i den här mobila marknaden. Utan, klart, man
det är farligt också att vara så beroende av en annan tjänst. Facebook kan ju hitta på minsta lilla sak just nu och det skulle kunna påverka väldigt mycket.
Ja, men det är klart. Det är klart. Och det är väl det man känner också. De vill komma ur den här Facebook-fällan då egentligen. Att de är på en plattform. Och det är därför de har satsat så hårt upp på uppköp att OMG Pop till exempel skulle köpa dem en plats inom mobilspelmarknaden. Men att det liksom aldrig riktigt hände för dem, tror jag. Nej, jag vet inte. Jag personligen har aldrig, inte heller spelat något Zynga-spel. Jag har inte det intresset överhuvudtaget. Det finns ju Zynga Poker, Jesper. Har inte du varit där och dabblat lite?
Ja, men det har jag ju faktiskt. Det är på Google Plus.
Av alla ställen.
Ja, mycket konstigt. Men,
ja. Mm. Ja, men så att, jag vet inte, kan det vara så att, nej, jag ska inte, i och för sig, de omsätter 1,28 miljarder dollar, så att det är inte så att det går, jag tror det bara är dålig management på företagets sida. För många anställda, fel investeringar som bara drar ner resultatet, tror jag. Det handlar nog mer om det, tror jag, helt enkelt.
Mm.
Varsågod.
Oh well.
Oh well.
Då ska vi prata lite snabbt om Nix. Det är inte säkert att alla lyssnare vet vad Nix är för någonting. Vi som är lite äldre, tyvärr måste vi säga så, levde lite by Nix en gång i tiden. Vad är då Nix? Jo, det är en ideell förening bildad av 10 stycken branschorganisationer i oktober 1999. Och Nix lät dig som konsument i Sverige spärra ditt hemtelefonnummer mot telefonförsäljning. Och sedan egentligen mobilerna tågade in i varmans hem eller varmans hand och varmans ficka, så har ju intresset och önskemålet kommit om att Nix även ska ge oss möjligheten att spärra mobilsamtal eller mobiltelefonnummer mot telefonförsäljare. Och Nix, som sagt, ideell förening, de är inte på the bleeding edge utav någonting, så det har tagit lite tid för dem. Men nu är det då så dags, nu kan du spärra ditt mobilnummer. Och vad är det då du spärrar mot? Jo, det är helt och hållet obeställda telefonsamtal i marknadsförings-, försäljnings- och insamlingssyfte. Det kostar ingenting och inte så moderna, det finns inget sätt att anmäla sig på deras hemsida, utan du måste ringa ett nummer för att lägga till dig på den här listan. Och ringer du från mobilen du vill spärra, så kan du ringa 077-228-0000. Och lyssnar du på podcasten kan du alltid spola tillbaks och få numret där igen. Och ringer du från en fast telefon och vill anmäla ett annat nummer än det du ringer från, då är det 020-277-000. Glöm dock inte, det här gäller bara obeställda telefonsamtal. Och vad betyder det då? Jo, om du är kund någonstans så får de ringa dig hur mycket de vill. Så är du kund hos Tele2, kom hem, vad som helst, så kan de ringa dig. Försöker du kolla upp en försäkring, kostar på Compricer och anger telefonnumret för att den ska räkna ut någon försäkring, då har du också godkänt med största säkerhet att de får ringa dig. Så det är helt och hållet obeställda telefonsamtal som du skyddar dig mot. Så är du med i någon tävling på nätet där du ska vara med i konstigt lotteri av något slag, passar det man ger mobilnummer för att de har rätt att ringa dig.
Mm.
Så det är så.
Och så kan vi också lägga in det som en Ottosson nämnde i chatten här, och någonting att inte bjuda på själv också, det är att du ringer och sen ska du ringa tillbaka inom 2 dagar för att verifiera.
Mm.
Och du måste göra det inom en vecka. Eller något sånt där krångligt. Eller inom 4 veckor kanske det var. Så att sätta ett litet alarm då. 48 timmar senare. Så att ni faktiskt påminner om det. Och sen också, så jag förväntar mig att en robot skulle svara. Och det är ju en robot som svarar. Men hon svarar, hej, välkommen till Nix.
Roboten?
Ja.
Det är dumt.
Och det låter, hej, välkommen till Nix. Du ringer från, och jag tänkte, vad fan är det människa detta? Men det var det inte, utan det var bara en väldigt bra telefonröst som hade spelat in. Så att ni slipper bli rädda då, eller rädda, inte för rädda, men bara chockad. Man får inte säga en robot där. Du har kommit till Nix.
Välkommen till Nix.
Du har så...
Uppge ditt telefonnummer.
Ja, efter signalen. Du. Ja, nej, men som sagt, Nix. Mm. Jag fick faktiskt en liten länk här direkt från Peter Esse som är med i vår chatt idag. Som skriver ett länkar då till SVT att Nix i mobilen kan leda till slopat förbud. Det är nämligen så att det nya Nix-registret för den som slipper samtal då får hård kritik från flera håll. För nu planerar säljbranschen att avskaffa sin etisk regler som förbjuder reklamsamtal till mobilen. Summan av den här förändringen då kan bli fler säljsamtal i mobilen.
Så om tillräckligt många är med i Nix så vill intresseorganisationen inte längre vara intresserade i att ingen, nu får de inte ringa någon då. Då vill de kasta ut det. Det är ju problemet med att det här är en ideell förening och någon sorts branschkod och inte en lag.
Ja, jag är lite nyfiken på hur detta funkar rent tekniskt. Alltså ett callcenter, hur tekniskt ringer de inte mig så att säga? Jag finns på en spärrlista, men samkör man då callcentrets ringlista mot spärrlistan först innan de får lov att ringa ut? Och det kan man ju glömma av med att det inte är en lag liksom. Fattar du vad jag menar? Hur funkar det praktiskt? Alltså, det är för en annan dag. Vi har redan fått moving on här från chatten. Så jag tycker att vi lyssnar på vår älskade chatt. Vi tar veckans forumtråd. För jag håller lite på E3 halster. Veckans forumtråd är vår forum general magnusjonasson.com som djupdyker i vårt forum på forum.slashat.se varje vecka. Den här veckan heter topicen då, som man har plockat upp och vill belysa lite extra. Vad använder ni Raspberry Pi till? Mycket Raspberry Pi på senare tid där i showen. Det är inte Magnus själv som har skrivit, utan det är Jagger på vårt eminenta forum då, som ställer den enkla frågan till alla er andra forumrävar. Sommaren står ju för dörren och stackaren sitter där hemma med gipsat ben. Jagger alltså. Vad göra? Jo, han vill hitta smarta användningsområden för en Raspberry Pi, såklart. Så han undrar helt enkelt, pipat då genom Magnus Jonasson, pipat genom mig. Vad använder du din Raspberry Pi till? Eller du kanske är sugen på en? Vad visionerar du själv att du skulle kunna använda den till? Kategorin eller forumet? Nej, Topicen heter det, finns i forumkategorin datorer och hårdvara. Vi brukar ju beröra lite, Jeppe, men det känns mest som att jag får prata en stund, Eva.
Känns så.
Jag använder den till följande. Jag har en som mediacenter i sovrummet som kör XBMC, min Raspberry Pi nummer 2 som jag har. Den har jag i stående någonstans i något förråd någonstans. Och den tar alltså emot analog tv-sändning via TV Headend, förvandlar om det till en internetbaserad sändning och skickar ut den här sändningen till alla mina XBMC-enheter. Så jag har time shifting och allt sånt där gött så jag kan se på TV i XBMC. Jag har pratat om detta innan och någon sa snällt, Tommy, kan inte du skriva en guide hur man gör det? Nej, svarar jag då. För att det är lätt 100 steg jag har gjort och kompilerat och haft mig så att jag minns knappt vad jag har gjort och det finns andra som förklarar det bättre än mig. Men det går. Helt enkelt, rent tekniskt. Jag har faktiskt en ny Pi på ingående här, Jesper, tror jag.
Hur många behöver du?
Ja, tre då.
Tre, okej. Okay. Och sen blir det fler.
Jag tror att ni ser att jag har en skärm bakom mig. Nu hänger en slashat t-shirt på den skärmen där. Men den skärmen ska jag montera på väggen här och bara köra lite heads-up-display, lite screen och lite dashboard och annat på när jag sitter och jobbar. Så den blir någon nytta. Och den kostar 300 spänn Raspberry Pi med moms liksom. Alltså jag spenderar mer pengar på ett varv öl på krogen ut med slashat grabbarna liksom. Än vad Raspberry Pi kostar. Så är det.
Ja, då är frågan vad som är bäst.
Ja, det är förvisso sant. Nej, men gå till forumet om ni har egna förslag och intressanta idéer. Jag vill också minnas att fasiken, att jag aldrig kommer ihåg detta så tema kan ha den kvar. Ja, titta i Hulken. .no-ip.org. Det är en slashat lyssnare som har satt upp en liten fågelholk med en Raspberry Pi i. Och nu den här veckan så har han lagt en litet meddelande till alla lyssnare av slashats podcast. Så det är alltså titta i holken.no-ip.org så får alla slashat lyssnare se ett litet meddelande från denna individen. Det vi har följt fåglar från ägg till fågelungar till det som är i holken just nu då under hela våren här. Ett kul projekt. Jag tror att det var en Raspberry Pi. Det kan ha varit en andra Arduino, va? Var det Arduino? Skitsamma, vi sätter en Raspberry Pi för ämnets skull. Men i alla fall, vad använder du din Raspberry Pi till i forumet?
Tweet facts.
Ja, men verkligen. Ska vi se, då blir det jag igen då, Epe, va?
Ja, kanske.
PlayStation 4 och Xbox One. Vi fick ju från Sony-lägret då en liten halvt om halv presentation eller en ryktesbekräftelse av stämning. Jeppe, ge mig tummen upp där. Jag tror det var februari, mars någonstans där de presenterade PlayStation 4 halvt om halvt och bara för 2-3 veckor sedan så var det Microsofts tur att förpresentera då Xbox One. Men igår, alltså måndagen den 10 juni 2013 så var det alltså E3 där de hade sina stora pressträffar och allting där de verkligen gick igenom vad det handlade om. Vi börjar på Xbox-hörnan. Och stämmer av lite grejer och berättar lite grejer. Vi har priser och vi gör releasedatum och annat kul, så häng med nu. Xbox One kommer att finnas tillgänglig från och med november 2013 och kommer att kosta 499 euro i Europa då, av förklarliga skäl. Intressant nog kostar den 499 dollar i USA. Så då tänker jag, aha, då kan jag spara med en slant genom att importera. Nej, men gör inte det, för jag tror fortfarande det är PAL och regioner och annat på de här enheterna. Så köp den nu för 500 euro helt enkelt i Sverige. Det kan också nämnas då att detta är alltså dyrare än vad Xbox 360 kostade vid release. Den kostade 299 respektive 399 amerikanska dollar. Jag tror det var om det var med eller utan hårddisk. Så att den har hoppat upp nästan 100 dollar då i pris. Konsolen kommer att släppas i totalt 21 länder från start och det är inklusive Sverige. Har jag faktiskt inte skrivit men utgår från det för att det var den vibben jag fick i alla fall från nyheterna i alla fall. En annan intressant, vill du kommentera på EP? Pengar,
nej,
pris,
vill nej. Inte. Nej. Inte än.
Nej, okej, okay, då väntar vi då. Ja, väntar vi. Xbox One kommer att stödja livestreaming via Twitch.tv på samma sätt som en annan konsol, PlayStation 4, som har kommit till senare, stödjer ju streaming via, var det Ustream, Jeppe? Var det också Twitch, kanske? Skitsamma, de stöder också livestreaming. Helt enkelt att den spelar in allting du gör, och gör du feta moves i någon dansspel så gynnar ju inte det där att lägga upp den, utan du klarar en boss på ett snyggt sätt i något fightingspel, så kan du lägga upp den då på respektive streamingnätverk. Nedladdningsbart material till Battlefield 4 kommer att komma till Xbox One först, och jag kan också nämna då att Call of Duty nedladdningsbart material kommer komma till PlayStation 4 först. Så att jag tror att DICE-killarna och tjejerna borta i Stockholm, vad de nu hänger till, har fått en rejäl pengasäck från Microsoft för att ge dem den här exklusiviteten. Värt att nämna är ju att det släpps först till respektive plattform, sen släpps det då på den andra plattformen. För jag menar, DICE är ju inte dumma på något sätt. De inser att det finns mycket pengar även på PS4-hörnan, och Call of Duty-folket vet ju om att det finns mycket pengar på Xbox One-hörnan också då, såklart. Microsoft meddelar även att det kommer ett nytt Halo till Xbox One. Och där tar det slut med Xbox-nyheter. Det finns ju hur mycket som helst att läsa på om Xboxen, och framförallt följa story med begagnat spel och sånt där. Det får ni göra på egen hand. Nu tänker jag pausa däremot, Jeppe, innan PlayStation 4 och få lite vibbar.
Jag har inga vibbar. Jag inser, alltså, det slår mig än en gång hur okonsolig jag är. Trots att jag förespråkar konsol i spelsammanhang.
Men alltså, under det första deras ryktesbekräftelseavstämning där från Microsofts sida, så var det TV, sport, TV. Alltså att det är inte huvudsakligen en spelkonsol längre. Om det stämmer det här med att de kör en HDMI-overlay till exempel på din vanliga TV-signal.
Det är ju gay. Det är ju jättetrist. Jag förstår inte. Det är ju inte att utveckla. Det är ju verkligen en sån nödlösning. En fattigmans... overlay. Nej. Problemet idag är att vi har så mycket teknik, det är tjänsterna som saknas, men det där känns inte som rätt lösning. Sen kan vi ju spekulera bäst vi vill här.
Ja, det är klart.
Men jag förstår ju i riktningen de vill gå, men det här är helt upp till hur det utformas. Sen att det kostar som det gör, det kan jag leva med.
Ja, och vi hade väl också, vill jag minnas, i förra veckans show så gissade vi vad saker skulle kosta. Och jag vill minnas att jag sa närmare $500 för Xbox One.
Ja, du påstår att du sa det. Jag kan inte minnas det, men det måste ju uppenbart finnas bevis för det. Men säger du det, så väljer jag att tro på dig den här gången.
Okej, ja, men jag är ganska säker på det. För att just i den situationen där, så hade vi den här klassiska att jag glömde av att lyssna på vad du sa för siffror. Så jag chansade bara på vad du sa och sa, jag tror också det, fast nog närmare $500. Och då hade du sagt 399.
Ja.
Vilket det lät väldigt konstigt att jag trodde som du, fast jättemycket mer.
En klassisk slashat
passus. Mm-hmm. Ja, men verkligen. Så att jag fick väl rätt idé då. Vi kan rulla vidare kanske till då PlayStation 4. PlayStation 4 kommer faktiskt att kosta $400. Rakt av. Alltså en $100 peng billigare än Xbox One.
Presenteras precis efter Microsofts pris, om inte jag minns helt fel.
Ja, men det var väl något sånt där, va? Att,
såklart, det var väl planerat.
Ja, men det är klart det. Alltså, det är nog minutiöst planerat, de här grejerna. Och jag tror också, det har ju varit mycket spott och spä gentemot Microsoft och deras inbytningsregler, tror vi. Jag borde ha följt upp den storyn, känner jag nu, men det har varit mycket snack om att man inte kommer kunna byta in begagnade spel på ett enkelt sätt, naturligtvis, i allt detta. Och Sony tryckte ju stenhårt på det, att de till och med upp en YouTube-video där de sa att så här byter man in ett Sony-spel, och så gav den till en annan person. Done. Liksom, finns inga grejer däremellan. Så de tyckte väldigt att det finns inga begränsningar när det gäller inbyten av spel på Sony. Sen så kommer en liten förvånansvärd grej för mig, som jag tror stack under radarn för många. Det är att de kommer kräva PlayStation Plus för att kunna spela online. Sony. Och det har ju varit någonting som att i Xbox-världen så behöver du ha ett Gold-konto för att kunna lira online. Men jag tror inte det har behövt på PlayStation-fronten. Men det kommer kosta dig 450 kronor då per år för att spela online då på din PlayStation 4. Intressant nog så köpte jag faktiskt ett år Gold alldeles nyligen för 360 kronor, Jesper. Så att det kan vara så att det blir ett priskrig där. Det är inte helt omöjligt i den fronten. Och så skriver jag avslutningsvis här att det finns en uppsjö med olika titlar, unika på respektive plattform och allting. Men det får ni kolla upp själva, helt enkelt. Den enda logiska frågan nu, Jeppe, det är, nu sa du i och för att du inte var en konsolkille här, men kommer du köpa någon, och om du kommer köpa, eller kommer du köpa någon i första frågan, och om du måste köpa en, vilken köper du då?
På sikt kommer jag nog att köpa en Xbox One. För jag har ingen som helst historia med PlayStation. Mm. Och så jag måste ändå säga det. Den här konsolen, den är ju så fruktansvärt ful.
Den ser ut...
fyra gamla skolsuddgummin i billigaste mattplast som är hoplimmade. Jag tycker den ser förskräcklig ut.
Ja, alltså...
Det har de i och för sig alla gjort.
Ja, alltså, jag kan väl tycka att den ser ut som någonting... vad tänkte jag på? Jo, som en gammal VCR eller en gammal videospelare. Som ja. Man tänkte att det här var en bra design för att kassetterna var så här stora. Nu kanske de inte behövs på samma sätt.
Men, ja, Don Ciso rasade i chatten. Han undrar om Xbox 1 eller Xbox One är finare. Det tycker jag absolut. Den har lite mer minimalism.
Mm.
Den smälter in bättre i tv-bänken med en, jag vet inte, en Harman Kardon förstärkare eller någonting. Det här ser bara för billigt ut. Men å andra sidan, det är Lux spelar inte så stor roll. Den får se ut hur den vill. Den kommer inte få stå fram i tv-bänken i alla fall. Så länge det är trådlösa kontroller. Men som sagt, jag har ingen PlayStation pedigree. Och då ser jag inte mig stå eyeballa den direkt.
Sen kan jag också slänga in lite extra nyheter här från Microsoft-presskonferensen, och det är att de kommer att följa i PlayStation Plus-spåren och kommer från och med juli att erbjuda gratis spel till guldmedlemmar. Först ut är Halo 3 och Assassin's Creed 2 som ni får gratis då man kör Gold. Man bara laddar ner det i sin enhet och så finns den där helt enkelt. Sen kan jag ha drömt det här, men jag tror de släppte en ny 360 också under gårdagen, Jesper. Gjorde de inte det?
Ja, de har gjort en ännu mindre variant.
Ja, just det.
Ja, den som står bakom mig här för er som tittar på videon. Jag har inte sett någon bild på den. Jag såg den bara flasha förbi i en sån här... Vi var ju fullt upptagna med World Wide Developer Conference där, så jag tog den enkla vägen och drog Xbox-eventet på 2 minuter och då såg jag den flasha förbi.
Just det, just det. Så att, men i alla fall, som vi sa, både WWDC och E3 har ju fått mycket utrymme i kvällens show. Men vi har ändå några ämnen kvar, Epa, va?
Ja, några. Jag måste kolla. Jo, men absolut är det så. Ja. Jag kanske ska ta över.
Varsågod.
Då ska jag prata om en lite rolig artikel jag hittade av en krönikör med namn Farad Manjo. Han skriver på Slate.com och han har analyserat webbtrafik till hans krönikor och även andra sajter när han väl tog hjälp för att mäta det här. För han tyckte det var lite fascinerande att se hur folk konsumerar artiklar med alltså skriven text av lite längre slag på nätet. Och hans slutsats är lite intressanta. Han tog ett exempel. Av 161 besökare som landar på sidan så är det 61 stycken som lämnar sajten innan de ens läst ett enda ord. Det betyder alltså att det finns 61 människor som på något sätt har hamnat på hans nypublicerade artikel. Antingen en bokmärke eller någonting, men inte tyckt att det har varit intressant nog att ens överhuvudtaget läsa ett endast ord. De har bara öppnat och stängt. Så den här delen går bort med en gång. Då har man 100 läsare kvar. Och de 100 läser artikeln tills det är dags att börja scrolla. Det är ungefär i snitt 700 pixlar ner tills man måste börja scrolla. Där tappar du 5 personer till. Då är du nere på 95 pers som fortsätter. Och sen händer någonting. De här 95, det är inte så att nu kör de hela vägen ner. Nästan hälften av de här börjar twittra eller dela med sig länk till artikeln över sociala nätverk redan efter de har passerat scrollskarven, alltså långt innan de har läst färdigt artikeln har de börjat dela den. Och statistiken visar också att de som har delat den, det är väldigt få av dem som återvänder för att läsa färdigt artikeln. Vilket då gör att slutsatsen är att de länkarna du får på till exempel Twitter av folk, det är inte säkert att de faktiskt har läst artikeln. Det kan ju vara så att han som har skrivit artikeln drar någon helt annan slutsats längst ner som inte personen som faktiskt delade länken egentligen håller med om. Det vet ju inte han, för han läste inte färdigt. Det finns också en del av de här människorna som passerat scrollskarven som istället för att läsa färdigt och eller överhuvudtaget dela länken hoppar ända ner till kommentarsfältet för att det finns någonting de ska argumentera redan innan de har läst färdigt artikeln. Och det är väl det är sånt som fyller kommentarsfälten när man inte läser färdigt, antar jag. Den här analysen, de har ju då med någon sorts verktyg kollat då, var är det folk försvinner någonstans, om man ska kvantifiera det. Det är vid den 1000:e pixeln i höjdled. Det är där någonstans brytpunkten går. Därefter så försvinner folk snabbt och dör de av som flugor. Det spelar ingen roll hur lång artikeln är. Det är alltså på den 1000:e pixeln och då räknar man alltså uppifrån från kanten. Och de har verkligen gått in på minsta lilla detalj här. Och vill man kika på lite sköna statistiker här så tycker jag man ska ta och kolla på länken i show notesen. Helst vill jag ju inte, men man känner ju igen sig själv lite här, Tommy. Man hittar en artikel och så... Den är bra, men det finns ju så mycket annat där ute. Jag delar den till andra som... För det börjar ju bra, den fortsätter säkert dåligt. Så är man så, man har så bråttom till nästa.
Alltså min fundering är ju på de här sociala länkarna att jag kan nog vara en sån som, fast jag trycker mest på read it later-knappen liksom. Att jag skickar den vidare typ till mitt Twitterflöde eller någonting bara för att kunna läsa den senare. Att det kanske är sådana, alltså vad var det? Klart, det delar ju inte ut den på Twitter och Facebook i och för sig. Jag lägger den read it later i sådana fall. Det är intressant faktiskt. Och det här visar ju bara på hur otroligt viktig rubriksättning är. För att många kommer inte förbi rubriken egentligen. Vilket gör att du måste verkligen ha en hooking rubrik. Och det roligaste är ju de som läser rubrik och hoppar över och går ner till kommentarerna. För nu har jag en åsikt om detta.
Mm. Du har ju fan fel, skriver de bara. Ja, men, och de har bara läst rubriken liksom. Jävla idiot.
Men det roligaste är just det här som du nämnde också. Att argumenten kan ju ändras från författaren i slutet helt och hållet liksom. Så att, kul, extremt kul grej att göra faktiskt.
Jag tror du
att
kanske man... ska lägga en sån nazi-twist på slutet av alla artiklar så får man se om någon överhuvudtaget märker någonting.
Det är den här grejen, det finns ett företag som bygger mjukvara som algoritmiskt eller med någon enkel form av AI går igenom disclosure agreements. Vad heter det? Att du vet,
NDA så...
Ja, men vet, när du ska använda en app så har du liksom 32 sidor med det här godkänner du. Terms of service och sånt där. Och vad den gör då är att den plockar ut ord som den vet är viktiga och meningar som är med och förklarar på ett enkelt sätt att det här är det här betyder liksom. Och de gjorde så att i sin egen terms of service för appen, för att använda appen, så la de in en mening där det stod maila oss på den här e-mailadressen så får du $1,000. Och ingen mailade dem på den e-mailadressen. För även om de laddade ner en app för att kolla terms of service så använder de inte appen för att kolla på terms of servicen. Så att du har det är rätt i det. Det är så att folk har väldigt för bråttom kanske.
Mm-hmm.
Apropå en twist mot slutet också.
Absolut. Rolig länk med massa god statistik om den här undersökningen finns i show notesen. Och så tar Tommy oss vidare härifrån nu omedelbart.
Man kanske ska skippa headers på sajten helt och hållet. Att artikeln börjar längst upp, tänker jag.
Men du ska backa tillbaka till ämnet. Du har ju alltid haft lite svårt för de här min och Magnus förbläst för smala, snygga bloggar. Stort typsnitt, långt radavstånd och sen bara scrolla. Jag vill säga som Peter S. scrolla är gratis. Men det här är ju lite vatten på din kvarn att någonstans vid 1000-pixels-strecket helst kan man ju få plats med all content på en och samma sida då. Men det kanske blir för mycket. Om det kommer de lärda tvista. Så säger man inte, men ni förstår.
Vi förstår. Ska vi se, jag ska gå vidare till ett förhållandevis stort ämne också. Jag ska försöka distillera det så gott det går. Tiden springer från oss här, men det är då Prism som vi pratade om i början. Allting började med att i torsdags rapporterade The Guardian och Washington Post att USAs underrättelsetjänster, NSA och FBI, samlar in data från 9 olika IT-jättar kan man säga. Bland annat finns Facebook, Google, Apple, Microsoft och Yahoo bland dessa 9. Informationen står i en hemlig 41-sidig PowerPoint-presentation som de båda publikationerna, då, Guardian och Washington Post, har fått tagit del av. Enligt den så handlar informationen om e-post, filöverföringar, chattkonversationen, foto, videokonferenser med mera. Det är ett topphemligt övervakningsprogrammet då, som heter då Prism internt då på NSA och FBI. Så uppges då NSA och FBI har direkt tillgång till servrar hos företagen. Källan som heter Mark Snowden har det kommit fram nu som en före detta CIA-agent, han som har så delat ut detta materialet, säger till Washington Post citat, det kan bokstavligen följa när dina idéer formas medan du skriver dem. I dokumentet står det också att Prism har körts med hjälp av företagen i fråga, det vill säga att man har samarbetat av, och att Microsoft ska ha varit det första företaget som gick med i Prism 2007, Yahoo som andra under 2008 och Apple skall då enligt presentationsbilden i alla fall också Mark Snowden har lämnat in uppgifter till Prism så sent som i oktober förra året. Värt att notera är att Twitter av någon anledning inte finns med bland de här källorna då som Prism eller en FBI och NSA ska få lov att använda då. Alla de stora leverantörerna gick ju såklart ut ganska omgående och skrev följande då. Google skrev: Google har ingen bakdörr där myndigheter kan få tillgång till våra användares privata data. Apple säger att de aldrig hört talas om Prism överhuvudtaget. Microsoft säger lite mer soft att man ger bara ut kunddata då det finns en laglig bunden order eller stämning bakom. De ger alltså aldrig ut frivilligt på något sätt. Facebook, som enligt dokumentet då ska börja lämna ut informationen 2009, säger att de inte ger någon statlig organisation direkt tillgång till Facebooks servrar, men naturligtvis då följer lag, alltså om en domstol kräver att få ut data så lämnar de ut datan liksom. Så funkar ju lagen i USA i alla fall. Intressant dock är att Mashable har grävt lite i alla de här Google och Microsofts alla pressreleaser de berättar om det här, och att det är alltså, de är väldigt likadant författade, alla de här. Lite konspirationsteori nu då. Men det har mycket att göra med att om en sån här grej finns så är de enligt lag förbjudna att prata om det. Så det kan mycket väl vara så att det här är vad de får säga om följande saker. Och de säger att ingen har direkt tillgång då på något sätt. Sen kan man ju spekulera vad det betyder egentligen. Och NSAs åtkomst till uppgifterna i Prism då, att de kommer åt Facebooks användardata, ska vara lagligt förankrat enligt The Guardian, och har gjorts möjlig genom en förändring i amerikansk lagstiftning angående övervakning under president Bush tid vid makten. Jag kan tänka mig att Patriot Act och annat kanske smyger in här, och att Obama ska ha förnyat det här tillståndet så sent som i december förra året. På senare dagar så har mycket av det här spelats ner av bredden av detta, vad som har hänt och allting. Men det här är en story, Jesper, jag tror vi kommer att följa väldigt, väldigt länge på Slashat om det här stämmer med Prism. För att det, om inte annat så är det bra grund till en film med CIA-agenten som hoppar av och lämnar 41-sidigt dokument liksom till The Guardian och Washington Post.
Någon här ljuger ju.
Exakt. Mm. Och frågan är liksom... Problemet, alltså kärnan till problemet, det är att alla de här 9 IT-företagen är ju svurna i lag att inte prata om det. De får ju inte berätta om de är med i ett sånt här program, just för att det är under amerikansk rätt förbjudet då liksom att prata om det. Så att det här känns lite som Watergate-skandal, det känns lite som Area 51, att det här är saker vi kommer få reda på om 50 år när de drar bort liksom skynket över detta och säger verkligen vad som hände under den här perioden. De har inte gjort det med Area 51 i och för sig, men ni förstår min poäng i alla fall, att det här är någonting som kommer att gå med många in i graven och kanske sen komma ut senare. Som jag sa, det finns inte mycket diskussionsunderlag här egentligen, förutom då att om det stämmer så kan jag tycka att det inte är helt, helt bra att det här sker liksom. Sen vet du fan, alltså big data hela den biten, nu svarar jag mig själv, jag ska snart släppa in det också.
Men, nej, det är okej, okay, kör du.
Men just det med big data, att om uppgifter är på något sätt anonymiserade och en regering kan få lov att smaka lite i big data-sammanhang för att se mönster, för att till exempel kunna stoppa terrorism eller brott innan de händer och sånt där. Man har ett report, kommer jag tänka på det. Men inte så jag menar att man samplar anonym data för att förstå beteelsemönster och sånt där, så tycker jag inte det är lika farligt. Men när det blir på personnivå, det blir så kallade phishing expeditions, att man kastar ut ett meter liksom ut en massiv datamängd och plockar upp några random för att, jo men du har fildelat, det ser vi i den här konversationen liksom, så du hade med Jesper. Då blir det väldigt fel liksom, för att då blir det phishing helt enkelt. Så att, jag är jävligt kluven, men med min grundinställning just nu är att jag helt emot Jesper.
Ja, jag med. Absolut. Mm. Men jag håller också med dig här, men någonstans så det är svårt att ha maximal frihet och maximal säkerhet, och någonstans där kommer vi alltid bråka om var man ska dra den fina gränsen.
Jo, men precis, för att vi alla vill ju vara säkra liksom i våra samhällen, men vi kan ju inte använda terrorismmetoder för att försvara oss mot terrorism liksom. Då blir det liksom bara, det blir helt fel, det faller på sin egen förträfflighet på något jävla sätt. Så att jag vet inte, vi återkommer till Prism vidare.
Har du rättat dig själv att det var Edward Snowden och inte Mark Snowden?
Ah, Mark Snowden är väl någon karaktär, men inte om jag spelar någon bok.
Ja, i alla fall Mark Snow gjorde musiken till X-Files.
Jag tänker på en annan... Ja, du har helt rätt. med namnet där. Men Snowden var ju rätt i alla fall.
Snowden var rätt.
Amen. Ska vi ta varsin lite köttigare till också? Eller?
Ja, jag kan väl egentligen klämma in, och det får vi nästan ta för att vi har en poll på där också, att Vine går om Instagram på Twitter. Där har vi tre väldigt populära tjänster i en och samma rubrik. 5 dagar hann den lite udda appen Vine finnas på Android-plattformen innan den tog över platsen som den tjänst, eller den, vad ska man säga, den tjänst som delades mest på Twitter. Instagram har legat i toppen ganska länge där, men nu går Vine om. Och det var i fredags som just passerade, där det delades 2,5 miljoner Vines under en och samma dag. Medan Instagram låg på 2,2 miljoner. Sen är Instagram fortfarande den lite mer populära appen, om man ser det till det hela, alltså på topplistorna i iStores, eller så, App Stores och i Google Play. Men Vine är definitivt på uppgående, och att Vine ägs av Twitter, det skadar säkert inte deras framgångar på Twitter-nätverket. Twitter har varit lite elaka mot tredjepartsutvecklare och andra tjänster överlag på sistone, så vi får se här. Och Vine pratar vi lite mer om sen i pollsammanhang faktiskt.
Yes, sir. Jag har aldrig riktigt kommit in i Vine på något vänster. Vet du vad, ska vi spara den till nästa vecka så kan vi diskutera det runt pollen kanske.
Det kan vi göra.
Det kan vi göra. Jag har ett ämne kvar, och det är en liten kortis. Jag nämnde att ett traditionellt PC-spelutvecklarföretag kommer att släppa spelet till konsol. Spelet i sig är ingen favorit, men trenden gillar jag, och det är såklart Diablo 3 kommer att släppas till PlayStation 3 och Xbox 360. För det var ju nu så att det var ju Mark Morimer, eller vad han heter, Mike Morimer, i alla fall killen på Blizzard, som gick upp på scen under Sonys ryktesbekräftelseavstämningsevent där i februari och berättade att de kommer att släppa Diablo 3 just för PlayStation. Och då fick jag känslan att ajajaj, är det så att Blizzard faktiskt är Sony PlayStation unika, då kan jag tänka mig att bli Sony PlayStation unik. Men nu på senare dag så visade det sig också att det kommer även till Xbox 360. Datumet för Diablo 3 för konsol är 3 september helt enkelt. Och Blizzard säger själva att spela Diablo 3 på den stora skärmen, mina vänner, kommer att skapa en helt ny värld, en helt ny nivå av intensitet till spelet. Speciellt med alla kontroll och ändringar vi har gjort bara för konsol, så kommer det vara extremt kul när du spelar på din PS3 eller Xbox 360. Det är ingenting du köper, Epe, va?
Jag väntar fortfarande på att få igång Diablo 2.
Ja, okej då. Först Diablo 2 till 360, sen.
Sen, då är jag klar.
Jajamän. Ska vi se, ska vi kanske avrunda, eller hade du en liten kortis till där på slutet, eller?
Ja, en till måste jag klämma in, ja, för vi har ändå nämnt det, och det är sånt som hänt här i sista stund. Att Google köper Waze. I mina show notes, som nu akut blev daterade, så står det att det var inte officiellt nu. Men är det? Mm. Nu har Google faktiskt köpt Waze. Ryktena sa att det skulle hamna på en 1,3 miljarder dollar. Vi har ju haft den här lite nästan standardsumman i branschen numera på 1 miljard dollar för valfri tjänst. Men här så skulle beloppet ha legat på 1,3. Men sen så gick Bloomberg ut och påsåg att priset blir nog närmare 1,1. Och nu när nyheten faktiskt är ute att Google köper Waze, så ska enligt källor nära affären påstå att det ligger på 1,03 miljarder dollar. Det är alltså 1 miljard 30 miljoner dollar. Massa pengar till det israeliska företaget som utvecklat Waze med sina 28 miljoner användare. Och Facebook har ju ryktats vara intresserade. Waze ska enligt rykten, det är mycket enligt rykten här, men Waze vill inte lämna Israel. Och Facebook krävde egentligen att Waze skulle flytta med till Kalifornien om de blev uppköpta, och då sa de nej. Apple har aldrig officiellt eller ens inofficiellt lagt något bud här. De har alltid tyckt att prislappen är lite för hög, och Google köper väl egentligen först främst från Googles håll, så säger de att vi vill bli bättre på trafik. Vi vill ha realtidstrafik som är pålitligare än vad den är idag.
Signalen helt enkelt.
Precis. Och det kan jag väl förstå, men jag kan också tycka att det här är ju ett strategiskt köp för att fortsätta äga marknaden vad gäller navigation. Vilket för oss konsumenter kanske inte alltid behöver vara utmärkt, för att just nu så krossar de med möjlighet till konkurrensen här. Men hur känner du?
Jag känner så här spontant att Google är en bättre köpare än Facebook av Waze. Nu är jag ingen Facebook-användare. Waze-användare av rang. Jag vet inte vad som händer där riktigt. Jag dricker fortfarande, jag dricker Loka med vattenmelonsmak, så att något är det ju i den. Nej, men just att jag vet inte, det blinkar lite för mycket. Det är lite för mycket fokus från vägen för min smak med Waze. Men jag menar, kan de på något sätt ta Waze-data och mata in i min vanliga Navigator-upplevelse som finns inbyggt i Android? Så, nej men jag tror att det kan vara bra detta. För att Waze rapporterar ju till exempel, ni som inte vet vad appen gör riktigt, till exempel, står det en bil vid vägkanten och blinkar med varningsblinkers, så trycker du på en knapp på Waze så rapporterar du att här finns det ett hinder liksom. Kan den signalen pinga tillbaka in till Googles massiva big data-nät liksom, och sen hoppa ut i min Navigate-app liksom, eller in på Google Maps också, så är det extremt bra signaler för dem att få. Sen så är ju priset, Jeppe, det är en rejäl peng.
Sitter nu snart ett par snuskigt rika israeler där.
Ja, det faktiskt.
Med all rätt, för att det kan jag tycka att de kan få förtjäna.
Ja, men verkligen. Alltså, som jag sa, för mig är Waze ingenting personligen. Jag tycker det är bra. Nu finns det i och för sig, lärde jag mig, att man kan köra Waze utan att titta på skärmen. Att du drar handen framför Waze-grejen och så kan du säga report standing vehicle. Och så gör den allting åt det liksom. Så att jag kanske ska ge Waze en andra chans. Sen är det lite för puttinutt och gull och små runda, jag vet inte. Känns lite puttinuttigt bara.
Får se om... Men för det första, tror du att allt det här bakas upp till en stor...
Nej.
Det tror du inte?
Nej. Waze kommer vara en helt egen app och skicka signaler till pappa Google. Och de kommer att ta med den datan in i navigeringssystemet som de har i Google Maps. Helt övertygad. För att de skulle döda hela community på Waze, tror jag, för att de skulle tvinga att alla har ett Google Plus-konto och den biten. Jag tror att de helt enkelt kommer låta det köra på som de gör, men all deras firehose har de köpt egentligen från Waze, där all data som vi genererar i Waze, i det egna nätverket, kommer att pusha tillbaka hem till mamma eller pappa Google som sköter blandningen liksom. Så hade jag gjort.
Känns som vi har sammanfattat veckans nyheter ganska bra här, va?
Jag är så nöjd med oss, Jesper. Vi sa innan att vi var lite inte supertaggade liksom. Men det här gick ju bra, Jesper.
Ja, jag nappade ju till på soffan och tjejen alltid instruktioner om att väcka mig efter en sån 20 minuter. Så gjorde hon det. Och så tittade jag upp och så tänkte jag, fan, trött. Och så gjorde jag om. Upprepade hela powernappen.
Du snusade din flickvän, kan man säga.
Jajamän. Precis, jag slog tena så 20 minuter till.
Ja, men precis.
Jag är lite trött, men man kommer alltid igång här, det är skönt. Och det som är skönare, det är ju faktiskt att även när vi är färdiga med alla ämnen så har vi fortfarande lite roliga saker att prata om. Till exempel förra veckans poll och kommande veckans poll. Frågan är vilken du vill ta.
Jag kan faktiskt ta den förra veckans poll med tanke på att den är relaterad till Xbox One och PlayStation 4. Vi ställde ju frågan väldigt enkelt formulerad. Xbox One eller PlayStation 4? Frågetecken. Och tanken här var att vi tar en liten stäm, lite på pulsen nu. Och så känner vi efter sen. Om de släppts så vet vi. Och det roliga är att vi har ju fått en delad vinnare av den här pollen. Hoppsa. Mellan PlayStation 4 och ingen. Så ja, båda har alltså 114,
det är lite deppigt, så.
Respektive 114 röster, 39% PlayStation 4 och ingen. Och då är ju Xbox One förloraren här med ganska stor marginal på ynka 18% på 52 röster. Båda två har faktiskt 4% av er röstat. Så här 15 personer kommer att köpa båda och gamea med PlayStation 4 i en hand och Xbox One i andra handen. Men det här var väl lite förvånande. PlayStation 4 vinner med en landslide.
Ja, det är ju lite besynnerligt, för att PlayStation 4 har alltid levt lite i skuggan av Xboxen, i alla fall under generationen som har varit här. Och att folk ändå är beredda och tror att nu skiftar det på något vis. Det ska bli väldigt roligt att se den här pollen om ett år igen.
Mm, ja, men verkligen. Ja, tre kvarts år ungefär. I vårkanten där, när de är släppta och etablerade och klara liksom.
Låt gå.
Okej, tack för Jesper. Kan du ta veckans poll kanske?
Använder du sociala tjänsten Vine? Och då har du tre alternativ, inte två, tre. De alternativen är absolut, absolut inte och Vine? Frågetecken. Jag tyckte att det behövs ett sånt, för att det är väldigt mycket, det tog en stund för mig också att hoppa på Vine-tåget och förstå vad är det frågan om. Jag blandade tidigt ihop det med något sorts dumt program du installerar på min dator för att kunna köra PC-program på Macen. Men det heter ju Vine.
Just det,
W. Helt annan sak, precis. Här är det Vine med enkel V. En app som helt enkelt... Ja, hur förklarar man det här utan att låta dum i huvudet? Det här är lite lika svårt att förklara som varför man ska börja med Twitter. Du filmar 6 sekunder video som sedan loopas. Du behöver inte filma dem i rad, utan den filmar bara med, när du trycker fingret på skärmen. Så du kan liksom dutta på skärmen och egentligen göra en timelapse över någonting. Sen delar den här med folk och succé uppstår.
Mm.
Svårt att ta till sig. Så använder du sociala tjänsten Vine? Det är veckans poll. Absolut, absolut inte. Eller Vine, what the hell? Frågetecken. Nu har jag ju för sig redan sagt vad det är. Men ja, ni får rösta. Ni förstår ungefär vad Vine, frågetecken, betyder. Mm. Så får inte vi prata om det nu.
Nej, ja, ni som kollar på
Instagif. Instagif, säger de i chatten här. Lite så är det. Hmm. Det är lite Instagif, animerade GIF, Instagram-varianten av det.
Hmm. Okej, okay, nej men som sagt var, vi ja, jag får ju hålla mig här. Jag har ju, ni som kollade på Sasha.tv såg att jag hade många åsikter som spelades ut i ett ansiktsregister här. Men jag får spara lite på det, för vi ska nämligen stänga butiken för ikväll. Klockan är faktiskt redan 9:05 och det är hög tid för oss att gå och lägga oss. Faktiskt. Så vi får tacka Jeppe och säga att det finns på Sasha.tv. Kan man avnjuta mycket. Och många har frågat oss faktiskt. Gårdagens VVDC före och eftersnack, finns det tillgängligt? Nej. Det är exklusivt vara här på platsmaterial. Mest för att det är... Kanske eftersnacket har en viss bäring även efter. Men försnacket är ju helt meningslöst efter att eventet har varit egentligen. Så att vi spelar inte in dem. Utan att man måste vara på plats för att få avnjuta oss under sådana sammanhang. Och Peter S också naturligtvis, som var med från Macradion. Så vi kan också nämna det på förbifarten då. Att vill man veta mer om VVDC och sånt där, så är ju array.se ett bra ställe där de skriver väldigt fördjupande artiklar just inom ämnet. Jag tror även Macradion, EP, kommer väl ge VVDC en rejäl omgång också, va?
Känns så, va? Till helgen om inte jag är helt ute och cyklar.
Kan nog stämma bra till på söndag, tror jag. Men vi tackar i alla fall för oss och för slashat avsnitt 221. Nästa vecka är det 222, EP.
222, ja. Det fasen vad det går undan nu.
Nu händer mycket. Snart är det dags för 300-show. Det blir stressade detta nu, känner jag. Ja, ni får ta hand om er, så tar vi hand om varandra, så hörs vi av nästa vecka. Ha det gott allihopa!
Ha det bra!
Hej, hej!